Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Ersättningar för över en kvarts miljard har sedan 2015 betalats ut till sparkade direktörer i kommuner och regioner. Det kan Expressen avslöja idag.
Alla dagar i veckan tycker jag att jag var värd att få den kompensationen.
Samtidigt som de här pengarna betalats ut har det skett nedskärningar i både vård och skola. Hur kommer det sig? Och vad säger de chefer som har fått stora ersättningar?
Men jag skulle nog säga att majoriteten, de säger faktiskt att ja, det är ju faktiskt inte rimligt.
Expressens grävreporter berättar om granskningen. Dessutom handlar det om gängmiljön i Norrköping. Jag heter Sally Sjöberg. Expressens grävreporter Daniel Olsson finns med mig. Hej Daniel.
Hej hej.
Du har tittat närmare på över 300 utlösta såna här fallskärmsavtal för höga chefer och direktörer runt om i landet. Först och främst, vad är en fallskärm?
Ja, det är det man brukar säga är när höga chefer och direktörer får sluta så får de med sig ett antal månader eller årslöner för att ha en trygghet tiden efter att de då blir av med sitt jobb. Det brukar man säga är en fallskärm, och själva avtalet kring detta med alla villkoren blir då ett fallskärmsavtal. Och det har ju ofta kritiserats för att de har varit väldigt generösa på många håll genom åren.
Och vad är det du har upptäckt när du har granskat det här?
Det är att det återkommande så är det på det sättet att höga chefer och direktörer får då de här väldigt generösa fallskärmarna. Och det är dessutom så att de kan gå till ett nytt kommunalt eller regionalt jobb och få ett nytt chefsjobb. Och ibland och då få dubbla ersättningar, och ibland sker det utan att, alltså väldigt kort inpå. Jag har exempel på att det är personer som får gå på fredagen med två årslöner. På måndagen så är de på ett nytt chefsjobb i en annan kommun med samma titel och allting, och får då en dubbel ersättning under två års tid. Och det rör ju sig om mångmiljonbelopp som skattebetalare betalar på liksom två olika sidor av detta.
Ja, de får väldigt mycket betalt samtidigt, två ersättningar som du säger.
Precis. Och sen så finns det ju kommuner som har tyckt att det här funkar inte, det är inte rimligt. Och då har de infört något som kallas för avräkning eller samordning. Att får man en ny lön, då räknas fallskärmen ner med de pengarna. Säg att du får 100 000 i månaden och så får du ett nytt jobb som är på 80 000. Då får du så att säga ändå 100 000. Att fallskärmen räknas ner med de här 80 000 då, varje månad. Och det har flera kommuner. Men ett enormt stort antal av kommuner och regioner har fortfarande detta. Så att höga chefer och direktörer kan få dubbla ersättningar.
Och det är väldigt många avtal du har gått igenom för att komma fram till det här, eller hur?
Ja, vi har begärt ut alla avtal som har lösts ut sedan 2015 och framåt. Och det rör sig om över 300 sådana här direktörsavtal kallas de då. Och skälet att vi gick så långt tillbaka var att vi ville också se vart tog de vägen sen. För att se, har de fått ett nytt jobb och så. Och då är det lite mer än 300. Och av dem så har över hälften under den perioden som fallskärmen betalas ut så har de fått ett nytt jobb. Och då är det både privat och offentlig regi då. Men om man bara kollar på vilka som går direkt ifrån ett kommunalt eller regionalt jobb, får en fallskärm därifrån och sen ett nytt kommunalt eller regionalt jobb, alltså skattefinansierat jobb, då är det 119 av de här lite över 300 fallskärmarna då. Och det är ju ändå en ganska betydande del som får de här dubbla ersättningarna.
Mm. Om vi ska gå igenom några av de här fallen du har tittat lite extra på, så har vi exempelvis Lena Mårtensson Stenudd. På mindre än 1,5 år så kostade skattebetalarna i två Skånekommuner 4,6 miljoner kronor. Berätta, hur har det här gått till?
Ja, alltså hon var i kommunchef i en kommun och fick sparken därifrån helt enkelt. Om jag minns rätt så var det 20 månadslöner hon fick med sig där. Och sen så gick hon vidare till en annan kommun. Och han helt enkelt inte jobba så pass länge så att hon fick sparken även därifrån. Och det är faktiskt till och med så att hon under en kort tid fick fallskärm utbetalt från den första kommunen samtidigt som hon fick en fallskärm utbetald av den andra kommunen. Och det gör henne unik i den här granskningen, att hon faktiskt får fallskärm från två kommuner samtidigt. Det har ingen annan lyckats med faktiskt.
Frågan är ju då vad Stenudd själv säger om att hon har fått de här pengarna utbetalda. Vi ska strax lyssna till hennes förklaring, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. FNs säkerhetsråd höll krismöte igår efter att Iran i helgen skickat hundratals drönare och robotar mot Israel. Israels FN-ambassadör Gilad Erdan sa så här på mötet.
This attack crossed every red line and Israel reserves the legal right to retaliate.
Erdan anklagade även säkerhetsrådet för att inte ha agerat mot Irans hot tidigare och krävde att det iranska revolutionsgardet ska terrorklassas. Den israeliska militären hävdar att de lyckades skjuta ner 99% av drönarna som skickades mot landet. Igår greps en resenär på Arlanda misstänkt för grovt penningtvättsbrott efter att man hittat guldtackor till ett värde av 1,7 miljoner kronor i hans bagage. Enligt polisen hade mannen, som är i 60-årsåldern, för avsikt att lämna landet. Guldtackorna har beslagtagits. Finnes, lottovinst på 101 miljoner kronor. Sökes, lottovinnaren. Ja, på måndagsförmiddagen sökte Svenska Spel fortfarande efter en person som i helgen blev över 100 miljoner kronor rikare. Spelbolagets kommunikatör Daniel Arnqvist uppmanar den som spelat på lotto med Joker och bor i Jönköping att hålla telefonen nära till hands. Troligtvis är personen helt ovetande om vinsten, vilket gör det hela extra spännande. Det säger Arnqvist i ett pressmeddelande.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Tillbaka till Daniel Olsson och fallskärmsgranskningen. Som jag nämnde nyss, det handlar ju om över 4,5 miljoner kronor som Stenudd fick utbetalt. Hur kommer det sig att det rör sig om så stora belopp?
Ja, det är ju kostnader för skattebetalarna. Dels så att då är det med skatter och sociala avgifter och alla de delarna medräknat detta. Och det är ju det som vi har tyckt varit relevant här. Det är ju att se vad kostar detta skattebetalarna egentligen. Och sen är det ju baserat på relativt höga löner. Det är ju inte ovanligt att en kommunchef, kommundirektör tjänar en 100-120 000 i månaden. Och får man då en årslön på det, två årslöner och sen då skatter och sociala avgifter på det, arbetsgivaravgifter och så vidare. Det tickar ju iväg och det blir ju en väldigt hög kostnad.
Ja, och du har träffat Stenudd och vi ska lyssna lite på vad han säger om de här fallskärmarna.
Det är när man går in som kommundirektör så har man ju ingen, jag har ju ingen som helst trygghet i min anställning. Jag kan bli sparkad dagen efter och så vidare. Det är likadant för alla som liksom, det spelar ingen roll om du sitter på SSAB eller du sitter på Volvo eller du sitter på Hörby kommun eller Åstorp. Alla som får ett jobb direkt efter får ju någon form av, som du säger, dubbel ersättning.
Ja, hon säger ju här att alla som jobbar i den här branschen får såna här ersättningar. Varför finns de från första början?
Ja, alltså det har att göra med, alltså grundtanken med det är så här att direktörer och de absolut högsta cheferna i kommuner och offentlig förvaltning och så där, de är undantagna LAS för de är så att säga, på en chefsledande befattning, vilket gör att de inte har det trygghetssystem med uppsägningstider och sånt som vi har som liksom vanliga anställda har. Och då menar man att då behövs det någon form av trygghetssystem. Att blir du av med ditt jobb på kort och det kan gå från en dag till en annan, då behöver du ha någonting, alltså en fallskärm att landa med så att säga. Och de kommunerna och regionerna då som tycker att man ändå ska räkna av så att man inte får dubbla erkännande, de menar ju att ja, men visst, tryggheten är ju en sak till dess du hittar ett nytt jobb. Men i väldigt många fall då tillåter man ju dubbla erkännanden, och ibland har vi sett att man till och med har uppe till förhandling. Vi har exempel på personer som aktivt i förhandlingen, från höga chefer och direktörer som aktivt kräver att få det utan avräkning.
Vad är det mest problematiska med de här ersättningarna, säger du då?
Det är väl olika hur man ser på det, såklart. Det blir ju väldigt dyra avtal, och det sticker i ögonen hos väldigt mycket människor som vi har pratat med under den här granskningen också. För att det här är ofta kommuner som samtidigt behöver spara i skola och inom vård och så. Och så sker det sådana här saker då. Så det sticker ju ganska mycket i ögonen på folk. Det är det ena. Sen så har vi också varit i kontakt med Sveriges kommuner och regioner som är samordnar kommuner och regioner då, och liksom frågat, har ni några riktlinjer eller något som gör att man liksom agerar på samma sätt i alla kommuner och regioner? Men ingenting sånt sker.
Och vad säger de cheferna som du har träffat då om just den här aspekten att de får stora pengar utbetalda när vissa kommuner behöver skära ner på vård eller skola?
Ja, jag har ju pratat med 119 stycken, och det är väldigt olika svar. Men en del, men jag skulle nog säga att majoriteten, de säger faktiskt att ja, det är ju faktiskt inte rimligt. Jag förstår det. Men det var ett avtal som vi kom fram till, och sen har jag följt det avtalet. Och det är ju viktigt att alla de här har ju följt de avtalen som man har kommit överens om. Däremot, och sen så finns det, men det finns några som menar att nej, men det här tycker jag att jag har rätt till.
Vi kan ju lyssna lite till vad de här cheferna har sagt till dig.
Alla dagar i veckan tycker jag att jag var värd att få den kompensationen. För det handlar också om hur jag blev behandlad och hur kommunalrådet uppträdde och så vidare.
Jag säger inte nej till sånt som är positivt för mig.
Ja, men du, nu har jag varit pensionär sedan länge, och nu sitter jag och dricker sangria på Gran Canaria. Så jag har inte lust att fundera kring hur jag har sett på de frågorna.
Några av de här chefernas förklaringar alltså. Hur går du vidare med den här granskningen nu?
Vi har ett antal ytterligare fall som sticker ut väldigt mycket. Och det vi också har granskat, det är ju det faktum att det finns ju då personer som ska räkna av. Alltså då man inte från kommun eller regionens sida tillåter dubbla ersättningar, och då ska de rapportera in att de har fått en ny lön. Men det är lite si och så med det. En del rapporterar inte in och får ändå dubbla ersättningar, och det håller vi på att granska vidare på.
Mm. Den första delen av den här granskningen finns dock redan nu att läsa på Expressens sajt. Tack så mycket, Daniel Olsson, för att du var med i Läget.
Tack så jättemycket.
Och härnäst i podden ska det handla om den våldsvåg som drabbat Norrköping i helgen. Tidigt under söndagsmorgonen så fick boende i stadens centrum evakuera i samband med att polisen larmat som en brandbomb. Och under söndagskvällen sköts en tonårspojke ihjäl i stadsdelen Navestad. Vad vet vi om de här händelserna? Expressens krimreporter Katrin Kranz gästar. Men först blir det fler nyheter. Frankrikes president Emmanuel Macron säger i en ny intervju att säkerhetshot kan tvinga OS-invigningen i Paris att flytta. Tanken har varit att alla OS-trupperna ska åka båt längs floden sen under invigningen den 26 juli. Men ceremonin kan nu eventuellt istället genomföras i Trocadero-området vid Eiffeltornet eller på fotbollsarenan Stade de France.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Katrin Kranz finns i poddstudion. Hej Katrin.
Hej.
Du är kriminalreporter här på Expressen.
Stämmer.
En pojke i övre tonåren sköts till döds igår i Norrköping. Vad vet vi om den här händelsen?
Ja, men den här skjutningen inträffade ju relativt tidigt på kvällen. Det var vid 8-tiden, och det var ju ett ganska lugnt bostadsområde i den här stadsdelen som heter Navesta. Och det är flera vittnen som har rapporterat om kanske runt 4-5 smällar. Och sen så hittar man den här pojken då skottskadad utanför ett av, kan säga, det är som en slags atriumhus som ligger i det här området. Och där låg han. Man försökte göra livräddande rädda hans liv, men det gick inte och han konstaterade sen avliden på sjukhuset då, senare på kvällen. Mm. Och man har fortfarande inte gripit någon för den här skjutningen.
Och vad vet vi om den här pojken?
Vi vet inte så mycket om den här mördade pojken ännu. Men vi vet att han gick i högstadiet i en skola i Norrköping.
Och i helgen så spärrades dessutom stora delarna av Norrköpings stad av. Nationella bombstyrkan kallas in. Vad hände där?
Ja, men det var vid 4-tiden på morgonen i söndags som polisen fick in ett larm om ett misstänkt föremål i centrala Norrköping, Sankt Persgatan. Och det här ledde till att man fick evakuera flera bostadsadresser. Några fick stanna inne i sina bostäder, fick inte gå ut och man fick spärra av ett stort område kring de här gatorna. Och sen så kunde polisen konstatera att det var ett skarpt föremål. Det var någon form av brandbomb som inte hade lösts ut. Och brottsrubriceringen i nuläget är ju då förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Och det här är väl i princip vardagsmat med den här typen av utryckningar under senaste året i Norrköping. Och flera poliser och åklagare som jag har pratat med återkommer hela tiden till det här att det är ren tur att inte fler har blivit skadade eftersom man har hittat ett stort antal sådana här sprängladdningar som inte har detonerat under det sista året. Fördelen med att man har hittat de här odetonerade föremålen är ju, förutom att ingen har skadats då, att man har kunnat få fram DNA på ett ganska bra sätt. Och det har lett till flera fällande domar också.
För att det inte försvinner i och med att det inte sprängs.
Exakt, det sprängs inte bort.
Mm. Och gripen i det här bombfallet då, har vi någon sån?
Nej.
Nej. Men så en skjutning, ett bombhot på samma helg och senaste månaderna har vi kunnat läsa om också flertalet kraftiga explosioner som du säger. Nu är det ju för tidigt att säga om just händelserna i helgen, om det är del i någon konflikt överhuvudtaget. Men går det att säga någonting om varför just Norrköping drabbas av en våldsvåg?
Ja, men det är en våldsam och väldigt infekterad konflikt som man får beskriva som högröd som man säger. Och det har den varit under hela 2023 och nu in i 2024 också. Och det här handlar i grund och botten, precis som många andra av de här konflikterna, om en konflikt om narkotikamarknaden helt enkelt. Och du har ju flera grova brott, just de här sprängningarna, både de som har lyckats och misslyckats så att säga. Du har flera mord, mordförsök som kan kopplas till den här konflikten. Och den beskrivs också som väldigt hatisk av polisen. Och det har i det här, i flera av de här förundersökningarna som har varit, så har det cirkulerat olika fiendelistor, dödslistor och så vidare, där folk har på de här olika sidorna då listat personer som ska likvideras helt enkelt.
Och vad är det för olika sidor som det handlar om?
De är ganska noga här med att prata om olika grupperingar som är ganska, kan vara mer eller mindre löst sammansatta, men de är kopplade till geografiska områden. Det finns då en gruppering som är kopplad till just de här stadsdelarna Navestad och Hageby. Och den här grupperingen kallas för Kalo. Och den gruppen har i alla fall tidigare, nu är det ju, har det ju hänt lite saker där också, men de har haft kopplingar till Rawa Majids nätverk Foxtrot. På andra sidan finns en gruppering som man kopplat till stadsdelen som heter Marielund. Och nyligen så kom bland annat en fällande dom där det var flera våldsdåd som hade riktats från Kalo just mot det här Marielund då. Och en av ledargestalterna i det här nätverket, Kalo, mördades också i november förra året på en restaurang i Norrköping. Så det finns flera, kan man säga.
Och du säger att det är en högröd situation. Finns det risk att den eskalerar ännu mer? Eller var befinner vi oss just nu?
Ja, alltså, det kan man ju säga att den redan har gjort. Liksom. Den, även om man då, det är för tidigt att säga vad det här senaste mordet handlar om man kan placera in det i konflikten. Men när jag pratade med polisen i början av året så hade det väl varit hyfsat lugnt. Men de sa att det är bara en tidsfråga innan det händer saker. Vi ser inget slut på den här konflikten. Snarare ser vi en förhöjd risk för fler våldsdåd.
En skjutning och ett bombhot på samma helg i Norrköping alltså. Där en tonårspojke mist livet. Tack Katrin.
Tack.
Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag, så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.